Och fredagskaffe ska det bli idag, helt som vanligt, idag tillsammans med Christel Liljeström, riksdagssekreterare Sibbo. God morgon!
Morgon, morgon!
Och Klaus Suhonen, företagare Borgo. God morgon!
God morgon!
Klaus, hur har veckan varit?
Ja, hur har veckan varit? Veckan har varit väl ganska arbetsdryg och trevlig. Och ja, man vänjer sig vid att det är höst nu och lite det där mörka kvällar och mörka morgnar. Men att ja, annars.
Mm, du lider inte sådär av mörker, eller?
Nej, inte så farligt. Jag brukar inte stiga upp så hemskt tidigt. Den här fredagen jag ska tala här den tidigaste, så att det där.
Just
idag
det.
Lider jag lite.
Ja, jag förstår. Det är bara att hälla i sig mera kaffe kanske då. Hjälper det. Christel då, hur har din vecka gått?
Den här veckan har varje vecka bland alla andra. Tidiga morgnar och sena kvällar och mörkt överallt.
Just det, bra sammanfattning. Ja, men vi går raskt över till vårt första ämne. Alltså det här med ett invånarinitiativ om en folkomröstning som nu är på gång i Sibbo. Det handlar alltså om det här NG8-bygget, det nya bostadsområdet vid Nickby Gårds område. Och det har ju kommit igång bygga av det här. Men nu försöker då en del aktiva fortfarande stoppa de här planerna från att då ja, bli i full skala så att säga. Och man har börjat samla in underskrifter för att få en folkomröstning till stånd. Vad tycker du, Christel, om det här initiativet?
Nu sätter jag nog ut min hake lite, för jag tycker inte det är främst fiffigt faktiskt. För mig är liksom regionala folkomröstningar som är på kommunal nivå, då ska det vara någonting väsentligt viktigt för en kommun. Vi gjorde ju det då när det gällde annekteringen i Helsingfors, och för mig är det ungefär den nivån det ska handla om.
Mm.
Men samtidigt så vill jag ju inte förringa demokratiska möjligheterna för invånarna att göra påverkan och sånt här. Men nu blir det lite långmål, men i det här fallet har ju fullmäktige och alla andra instanser i flera repriser behandlade, kommit fram till att de vill utveckla NG8. De har ändrat på den, de har justerat, men de vill gå framåt. Siffrorna i fullmäktige senast var alldeles tydliga. Så att nu att göra en stor rumba om att få en folkomröstning som är bara ett initiativ till fullmäktige, att fullmäktige ska bedöma på nytt ifall de vill eller inte vill ha en folkomröstning. Så för mig är det liksom lite att använda resurser fel.
Mm, så nu skulle man bara borde respektera det här fullmäktige beslutet som man redan har?
Ja, man ska påverka där då när påverkan finns så att säga. För man har ju kunnat påverka planläggningen så att den har blivit ändrad och justerad. Och säkert i många del till det bättre och i andras del kanske inte så mycket till det bättre, men i alla fall, där ska man sätta in sin spark. Och sen får man inte bara acceptera att demokrati är sån att om en så entydig majoritet av fullmäktige vill ha en plan, så de är folkvalda, väl det andra nästa gång då.
Mm. No, men Klaus, vad tycker du om det här?
Jag tänkte att vad en kristen säger, så säger jag motsatta åsikten här.
Det är bra.
Men det där, nu har jag är inte så insatt i det här. Jag har läst förstås nu inför vårt snack idag lite om saken. Och nu gäller det ju att liksom ta upp och hämta fram varför det är ett problem med det här bygget. Och jag tycker det kommer inte så hemskt mycket fram. Och jag antar att det handlar mest om det här liksom friluftsområdet och att bevara det. Samtidigt så tycker jag ju att man bygger nu för tiden ganska vettigt. Och man har gjort alla utredningar när det gäller naturen och man bygger ekologiskt. Och man kan bygga ganska trevligt liksom naturen och boende som går sida vid sida och sånt. Mm. Samtidigt är vi ju människor nog så här lite så här pest som bara liksom bygger ut överallt och det där och borde kanske stoppas ibland.
Ja.
Men att det gäller ju lite nu om den här grejen, förstås ska det göras en folkomröstning och så, men nu gäller det då för de här människorna att hämta fram sina pointer. Varför är det så viktigt att stoppa det här? Om man engagerar människor tillräckligt så är det ju tråkigt förstås att det kommer fram så här sent och ändrar folks åsikt så här sent. Men,
den har alltså ju nog kommit fram hela vägen, den här
ja.
Den sidan som vill bevara de här naturvärdena och det här gamla stilen på området.
Ja, och nu vill man göra det till.
Men de har förlorat det demokratiskt varje gång.
Mm.
Ja. Så det är en svår grej att säga. Liksom. Det finns,
ja. Christel?
Jag måste bara säga att jag är på det sättet jävig. Att då när jag var politiskt aktiv och vi utvecklade Nickby gårdområden och sånt där, så då har det alltid varit självklart att vi bygger ihop Nickby tillbaka till Nickby.
Mm.
Mot Nickbyhållet. Alltså sprider inte ut till halva Borgby och halva Södra Pajpis och allt det här andra. Utan vi borde förteta tillbaka mot järnvägen så att säga. Så för mig har den här framtidsvisionen alltid varit den att så här kommer det att sakteligen ske. Så att jag är ju inte överrumplad av att man då skulle använda just det här området som dessutom är kommunens ego.
Mm. Och hur ser du på den här naturbiten som folk lyfter fram som jätteviktig, som går förlorad?
med god planledning så kan den beaktas. De flesta liksom Klaus sa, de här miljökonsekvensbedömningarna är ju gjorda. Man vet vart det finns vissa typer av arter som måste beaktas. Och de har jag förstått i alla fall att är beaktade i planen. Och sen när man talar om att skidspår eller andra försvinner. Här har jag alltid varit på motionslänk eller någonting sånt. Så det går att bygga nya motionslänkar i en bra miljö också där. Inte bland husen utan också i en annan grönskande miljö.
Mm. No, men Klaus, om du nu skulle vara visionär och ordna folkomröstning, så hurdan fråga en sån som du tycker att det här skulle vi ha folkomröstning om?
Vill du att jag ska snacka något helt annat?
Du kan snacka precis vad du vill. Här i Östnyland något som, det här ska vi rösta om.
Ja.
Kommer på något roligt?
Jag tycker liksom kanske det skulle vara liksom att vad ska vi göra åt vårt centrum här i Borgå? Det är liksom lite samma grej i många städer. På 60-70-talet har man gjort ganska tråkiga och oestetiska beslut och sånt. Vad ska man göra? Här tycker jag det känns lite som att det finns vissa planer och sen hör man aldrig mera om dem.
Ja.
Så känns det lite. Så jag tycker liksom, vad gör vi? Hur håller vi staden livskraftig? Och kanske en folkomröstning om att kan vi fundera på nytt på det här att ska allt spridas ut i kanten av städerna? Eller ska vi liksom satsa på en ny plan och bli ett föredöme för andra städer i Finland?
Men ska du få en folkomröstning så måste du ha två alternativ.
Ja.
Och då är det ju den här idéplanen du borde liksom först tänka på. Och det är inte en folkomröstning som sådan.
Absolut.
Så att det är sen i andra skede.
Ja. Krista kan komma som konsult i din folkomröstning.
Absolut.
Så samarbetar ni.
Det behövs.
Fredagskaffe fortsätter med Klaus Suhonen och Christer Liljeström i studion. Och vi var inne på det här med folkomröstningen om NG8 och nu går vi vidare till att prata om tonåringar, vilket svårt ord, som inte klarar av att läsa analoga klockor. Det här är någonting som Helsingin Sanomat skrev om här i veckan. Det var en lärare helt enkelt i Borgå som hade noterat med olika uppgifter att eleverna kan inte mera läsa analoga klockor. Klaus, vad tänker vi om det här?
Nu, frågan är förstås att vad annat indikerar det, men om vi nu det där tänker helt på klockan, så det är ju intressant, för att vi har haft samma diskussioner med mina unga som nu börjar kunna den.
Ja.
Men det är svårt det här med att överhuvudtaget överföra från att fatta att klockan 14 inte 4 utan det är klockan 2. Det är liksom svårt att man ska räkna ut det här. Och nu kör alla med digitala klockor. I princip kan du ju på din telefon också sätta en analog klocka. Man kunde ha den bredvid varandra, så det skulle vara ett sätt att lösa det. Men det känns ju konstigt på ett sätt det där att man inte kan den analoga klockan, som ändå visuellt visar. Nu är den lättare på det sättet att liksom, förstå på det sättet att du ser om klockan är 14:47, så det är svårare att förstå att hur många, när blir det 15?
Ja, det är kanske tydligare tycker man på något sätt att se på en väggklocka som är analog. Men Kristel, vad tänker du då?
No, det här är bra när jag nu för tiden är ett hus med mormor och farmors hus så att säga. Så vi har ju kvar de här gamla klockorna på väggen. Den där med pendeln som ding-dongar när det är hel och halvtimme. Och sen förr hade vi också en kuckoklocka. Och på något sätt så kommer nog den här klockan så smidigt in i de här barnens liv på det sättet, för att det väcker ett intresse av att ding-donga och kolla upp vad klockan är. Och sen när man är där i skolan sen så förstår man nog det där med 14 också, men man har lärt sig den här, på något sätt konkretiserar det tidens gång, att man vet att den ska vara stora visan ska vara uppe eller stora visan ska vara på tvåan eller något annat sånt här.
Ja, men ja, det är intressant det här nu, och man tänker ju också på ett sätt på det här att det finns i många instanser fortfarande de här analoga klockorna, just till exempel skolor på väggarna, sjukhus och andra ställen. Och man tycker i en skola speciellt att ungarna, är man inte intresserad när rasten börjar liksom, Klaus, att man ska ha lärt sig klockan. Men jag vet inte, då sen vad allt det beror på. Här i den här artikeln så var det ju tal om det här med engelskans inverkan, att det kanske har att göra med hur man säger då, att man missuppfattar hur klockan är på riktigt här i Finland då, om man säger till exempel 3:30 eller så här, och man blir lite förvirrad. Och sen förstås det här digitala som du var inne på. Men ja, sen kan vi komma in på den här djupare diskussionen, att är det helt okej då att eleverna inte kan läsa analoga klockor? Att, finns det saker de kan som inte vi liksom gamlingar så att säga kan, Klaus?
Så är det ju egentligen, och det indikerar nu det att det inte är så intressant heller. Och tidigare så fick man en klocka vid något skede, och det var också en viktig grej att arbetas ut. Nu använder du inte klocka.
Nej.
Liksom, inte så hemskt många. Jag är intresserad av horologi, så jag är intresserad av klockor, urmakeri. Men att de flesta är ju inte, Kristel, du hade någonting du...
Det är tala färdigt, tala färdigt.
Nej. Jag har en rolig grej jag ska berätta ännu om analoga klockor. Det där som ni vet, eller jag gissar att ni inte vet, för ingen vet det här.
Okej. Okay.
Men Christer, säg din...
Jag tänkte bara inflika att enda gången mina barnbarn nu har visat intresse för klocka, så det är ju när de börjar i skolan och vill ha den här telefonklockan. Inte klockan för att se på tiden, utan en klocka som man kan ringa med.
Ja, precis.
Det är också ett tecken liksom på hur tiden går och ändrar sig.
Ja, ja.
Mm. Det är roligt.
Men berätta, Klaus.
Jo, alltså grejen är att min pappa var också... Många liksom äldre, de vill... När man evaluerar att är man ännu... Hur skarp är man? Får man ännu körkort och så... Så en uppgift är att du ska rita klockan. Ja. Och min pappa fick den här uppgiften och han ritade den här klockan med romerska siffrorna.
Mm-hmm.
Och det som är roligt är det att ni vet att ettan är ett streck och två är två streck och tre är tre streck. Och vad säger ni, vad är fyran?
IV.
Ja. Och pappa ritade den med fyra streck. Och sen ritade han V. Och då sa läkaren att du har ritat fel den här. Så sa pappa nej. Jag har inte ritat fel. Så här ritar man det på klockor. Och en läkare trodde inte. Så han googlar fram en klocka med romerska siffror. Om ni googlar fram eller tittar på vem som helst, så på klockor är det fyra in. Och inte ett och V. Och det är ganska intressant.
Jag har inte tänkt på det där heller.
Ja.
Nej, just det.
Och det märkte läkaren. Aha, pappa, han var skarp, han hade det här. Men det är en grej som ingen vet. Vi som också tittar på klockor, jag menar med romerska siffror, man ser men ingen av oss har någonsin märkt det.
Nej. Men man får ju börja testa de här framtidens ungar nu då på något annat sätt.
Och det är ju liksom lite svårt. Ska vi börja nu lära skolan med romerska? Liksom? Vi kan ta nästa steg nu liksom, göra det lite mer avancerat.
Ja. Och vårt prov på om vi kan klockan får vi nu på veckoslutet då. Och Kristel, berätta nu hur man ska ställa klockan.
Man ska ställa klockan alltid mot midsommar. Eller på våren kallar man det till springtime. Och så skjuter den framåt. Ifall nu dagens ungdomar bara förstår engelska så ska man väl kommentera det också.
Ja, det är lätt att tänka det där, att närmaste midsommar så kommer man åt rätt håll så att säga. Men jag vet inte, det här klockvridande överlag, Klaus, är det helt onödigt eller tycker du att nu kan vi ju ha skild sommar- och vintertid?
Alltså är det så att man vrider man klockan överallt i världen eller är det bara liksom här och det mörkare?
Europa, säger Kristel. Ja.
För det är ju liksom... Det råddar ju nog till saker. Jag förstår den här grejen. Man vill lite adaptera det enligt hur det är liksom ljust och så.
Mm.
Men egentligen är det helt onödigt. Det är nog en onödig grej tycker jag. Men att det där... En människa som håller på med klockan å andra sidan. Liksom, man har analoga klockor som man det där måste... Varje gång när de har stått en liten stund så måste man ställa in klockan och vrida upp den. Så det, på det sättet själva funktionen stör nog inte överhuvudtaget. För det gör jag liksom varje dag med någon klocka.
Ja. Kristel, vad tycker du?
Nej, det är bomsonödigt. Och kanske jag ska ändra Europa till EU. Och EU har ju sakteligen bestämt att vi inte behöver göra det. Men länderna måste ju själv ta beslut om till vilken zon de hör vinter eller sommartid. Och där tycks det sen ha stannat lite.
Vi får se om vad det börjar hända med detta ärende. Nåja, men Kristel, ska du leva i vinter eller sommartid här på helgen?
Jag ska ta det sista ut av sommartiden för vi sen på söndag morgon har fått sova ut ordentligt och allt det här. Men jag har faktiskt fått en överraskningsbiljett i en konsert på lördagen som jag ser fram emot att få njuta.
Oj, det låter spännande. Vi vågar inte ens fråga vad det är för konsert.
Ja, det kan hända att ni ska bli gröna av avund.
Ja, det kan hända. Nå men, Klaus, hur ser dina planer ut?
No, det händer ju massa intressant. Är det inte spöknatten nu på fredag här i Borgå?
Och det såg ni kanske när ni kom här, att det var blinkar och det är färgglatt. Eller har de stängt av de här belysningen?
Ja.
Det var jättefint när jag kom på jobb och man såg också lite spöken och sånt redan.
Och det är bokmässa i Helsingfors och det är lakumässa, laku- och salmiakmässa i Helsingfors. Jag tänker gå på den, min fru är där och kockar. Så det är lite roligt med en speciell grej. Så det finns mycket roligt på gång.
Ja, det låter som ni får ett riktigt bra veckoslut hörni. Tack för att ni kom på fredagskaffe.
Tack och hej.
Tack så mycket.
Kristel Liljeström och Klaus Suhonen hörde vi här.